Välkomna till Radio Tyresö 91,4 MHz och jag heter Katarina Johansson Nyman. I år, i sommar 2019, så är det 300 år sedan de så kallade rysshärjningarna var i Stockholms skärgård år 1719. Och nu sitter jag här med en person som är väldigt kunnig inom det här området, nämligen vem då?
Jag heter Gunnar Lind och jag har skrivit en bok som heter Brända hemman som handlar just om rysshärjningarna 1719 och om hur livet var i skärgården på 1600- och 1700-talet.
Och dessutom så är du också ute och håller föredrag just nu om den här boken i sommar och här i höst.
Ja, det har varit ett väldigt stort intresse för den här frågan. Naturligtvis eftersom det är 300 års minne. Men också generellt så har den här frågan alltid varit väldigt levande i skärgården. Så det har varit ett stort intresse och jag har varit ute och hållit många föredrag i skärgården på öarna. Och det fortsätter under hösten. Jag ska bland annat till Tyresö snart.
Mm. Och vi kommer återkomma till det. Och vi ska strax också gå in lite mer på din bok och vad som egentligen hände den här sommaren. Men jag tänkte vi ska börja prata lite grann om dig, tänkte jag. För du är ju egentligen inte historiker, eller hur?
Nej, det är jag absolut inte, utan jag har alltid varit intresserad av skärgården och väldigt förtjust i skärgården och vistats mycket där, helst ute på öarna då. Och i vuxen ålder så har jag då också blivit intresserad av historia, och har man de två intressena, skärgård och historia, så är 1719 oundvikligt, därför att det är det största som har hänt i skärgården någonsin egentligen. Och på den vägen är det. Jag blev intresserad av det här och började skriva. Men jag är som sagt inte historiker utan i första hand då författare.
Så det här har du helt och hållet gjort på din fritid och under många år, vad jag förstår, samlat in material?
Ja, det började väl för 20 år sedan, ganska precis faktiskt, när jag blev intresserad av rysshärningarna och ville lära mig mer, och så försökte jag hitta litteratur om det här. Och jag lyckades inte hitta något som jag tyckte beskrev hur det här drabbade skärgården och skärgårdsborna. Utan det som fanns skrivet var mer militärhistoriskt, där man berättade om hur stora kanonkulorna var och vad svärden hette och så vidare. Utan det jag ville veta var hur upplevde skärgårdsborna det här och hur har det här påverkat skärgårdskulturen? Och jag hittade inte egentligen någonting om det, och då tänkte jag, ja, men jag får väl skriva det själv.
Då får man göra det själv, precis. Ja. Jättebra. Nej, och jag håller ju verkligen med dig om den beskrivningen, för jag har ju också varit mycket i skärgården på sommaren och i andra tider under lång tid. Och det här lever ju verkligen, det här är verkligen någonting som folk pratar om. Man pratar om rysshärjningar, man pratar om ryssugnar, man pratar om hur de här vårdkasarna tändes. Så att det är verkligen levande.
Ja, det är det. Och vart man än... Jag har ju varit i skärgården under en stor del av mitt liv, och vart man än kommer, till vilken ö man än kommer, så hör man talas om att ryssarna brände den här ön 1719. Men det är ju sällan man kan få veta mer om var låg gårdarna och vilka gårdar var det som brändes och vilka var det som bodde där, hur hade de det och hur drabbade det här dem. Det är sällan man kommer åt den berättelsen.
Och hur har du då gått tillväga? Var har du hittat din information? Var har du sökt materialet?
Ja, dels i grunden finns ju officiella dokument som skrevs då efter det här. De är ganska knapphändiga och ganska svåra att läsa också. Och sen finns
och vem skrev de dokumenten då?
Ja, det fanns olika kommissioner efter det här, alltså 1720-1721, och så sammanställde kronan egentligen listor över vilka gårdar och sådär som brändes.
Men man försökte.
Och det handlade ju om att man tyckte att de som hade drabbats, de skulle få en skattebefrielse. Så då uppmanade man människor som hade fått sin gård bränd att de skulle anmäla det. Och det är väl egentligen de listor som finns. Och de är väldigt knapphändiga och de är också väldigt bristfälliga. De missar väl ungefär 30% av det som brändes ner. Så de ligger i grunden, och sen så finns det en del skärgårdshistoriker, skärgårdskännare, som har skrivit en del om detta för ganska länge sedan. Och de ligger i grunden här, men för att komma åt det här lokala och känslan av hur det här drabbade befolkningen och hur det var att leva i skärgården på den tiden, så har jag samlat in information egentligen från alla hembygdsföreningar i skärgården. Nästan på varje ö finns det en skärgårdsförening eller en hembygdsförening som har skrivit en bok om ön, och då finns det alltid ett litet avsnitt om 1719, och där finns berättelser, och så det är faktiskt flera hundra böcker som jag har använt i det här arbetet.
Vad spännande. Men du, är det liksom en muntlig tradition som har levt vidare,
ja,
mycket också?
Ja, det är ju väldigt mycket. Mm. Och den finns inte kvar så mycket, men den finns ju ofta nedtecknad i de här böckerna som hembygdsföreningarna har gett ut dem. Det är ju allt från ordentliga, riktiga, fina böcker till små häften bara ibland som jag har letat reda på och gått igenom. Så det jag har gjort är egentligen att jag försöker sammanställa all den här kunskapen som har funnits fragmenterad och splittrad ute på öarna. Så försöker sammanställa det till en bok där man kan läsa om vad som hände.
Men du måste ju ha lagt ner hur mycket tid som helst på det här.
Ja.
Men det har varit ett stort intresse.
Ja, det har ju varit jätteroligt. Ja.
Och du har träffat jättemycket intressanta människor.
Ja,
och sådär.
Det har jag gjort. Ja. Och lärt mig jättemycket själv. Och det är väl det som har varit drivkraften. Men jag har väl hållit på med det här till och från då, som sagt, i 20 år nästan. Mm.
Och du bor ju själv nästan, ja, i skärgården kan man säga.
Ja, kan man säga. Det finns olika uppfattningar.
Ja. Men, på gränsen.
Ja, på gränsen. Jag bor i Gustavsberg då, som, ja, eller utanför Gustavsberg. Och det finns väl olika uppfattningar om det i skärgården.
Jo, men alltså, både Värmdö och Tyresö är ju skärgårdskommuner i alla fall. Mm.
Ja,
så får man säga.
Ja, så kan man säga.
Men du, om vi ska backa lite grann då. Alltså 1719 eller till och med kanske lite tidigare. Om vi ska börja med att prata om hur var det utrikespolitiska läget i Sverige vid den här tidpunkten?
Mm. Under stora delar av 1600-talet så var Sverige en stormakt. Man hade organiserat landet på längden och tvären. Man hade inrättat statliga verk och fått en väldigt effektiv statsapparat egentligen.
Axel Oxenstierna, tänker jag.
Ja, Axel Oxenstierna var ju väldigt drivande i detta. Mm. Och inte minst Gustav II Adolf också, de två tillsammans.
Och jag som är lantmätare ska ju säga att den första lantmätaren kom ju redan på 1600-talet.
Ja, stämmer. Mm. Lantmäteriet bildades då till exempel. Och tullmyndigheten och många sådana myndigheter skapades under den här tiden. Sverige var ju väldigt framgångsrikt även utrikespolitiskt genom de här stora krigen i Europa. Mm. Och vann stora markområden. Och det blev en stormakt helt enkelt. Och en av Europas största makter. Ja, i slutet av 1600-talet så hade ju stormakten börjat få problem både ekonomiskt och militärt. Och så ärvdes ju makten av Karl den XII då. Och han var ju bara 15 år när han blev kung. Och 3 år senare då, år 1700, så angrep Sverige från 3 håll samtidigt. Och det var ju för att Sverige var en stor makt och Sverige hade kontroll över Östersjön, egentligen Östersjön. Och då hade vi Sverige 3 fiender som skapade en allians och bestämde sig för att krossa Sverige. Och det var ju Ryssland, Polen och Danmark. Så de angrep Sverige samtidigt år 1700 från 3 olika håll. Och Karl den XII, han slog ju tillbaka det här ganska snabbt och blev berömd i hela Europa. Han hade ju ärvt en väldigt bra stridsmakt av sin far, Karl den XI, och karolinerna. Och han slog ner de här anfallen och de flesta kungar hade kanske i det läget åkt hem igen och ska vi säga, konsoliderat riket. Men Karl den XII, han gav sig iväg på nya upptåg och var borta.
Han ville ha mer.
Ja, han ville ha mer. Och han ville jaga reda på den här polske kungen som han tyckte var ett hot. Så att han var ute och jagade den här polske kungen i många år. Och kom inte tillbaka till Sverige förrän 15 år senare. Så att han var borta i 15 år. Och medan han gjorde det så angrep ju ryssarna Sverige. Tog ju först Finland och Baltikum. Och sen angrep han även den svenska kusten.
Mm. Och om vi pratar vid den här tiden, hur stort var Sverige rent geografiskt?
Ja, i slutet av 1600-talet när Sverige var som störst, då sträckte det sig faktiskt ända från Atlanten från norska kusten ända in till Ladoga. Naturligtvis hela Finland och Östersjön och även stora delar av Baltikum. Och sen fanns det ju svenska landområden också i norra Polen, norra Tyskland och protektorat och söder om Danmark, Schleswig-Holstein. Så att Sverige var väldigt, väldigt stort.
Så vid den tiden var Östersjön nästan ett innanhav då?
Ja, det var i stort sett. Ja. Det var ju egentligen bara Danmark som hade kontroll över Öresund då, men hela Östersjön hade ju Sverige i stort sett kontroll över. Och man brukar ju numera tycker vi kanske att Stockholm ligger i landets utkant då, eller på Sveriges baksida som en del säger. Men på den tiden låg vi mitt i landet.
Ja, precis. Och då 1719 då, vad var ryssarnas, liksom, var tanken att man skulle inta Stockholm eller vad tror man? Eller var det mer en manifestation det här?
Det finns ingenting som tyder på att man ville invadera Stockholm och Sverige. Och det verkar inte ha funnits någon sån ambition. Det finns ingenting som tyder på det. Utan tvärtom så var det här antagligen bara ett sätt att sätta press på den svenska kronan att kapitulera. För att Sverige var ju krossat vid det här laget 1718. Då hade ju landet gått igenom det här långa kriget och var ju fullständigt ruinerat. Och 1710 hade pesten dragit fram inom Sverige. Många människor hade dött. Ett par år senare var det kraftiga missväxtår. Kronan var helt ruinerad. Bönderna var också fattiga och väldigt krigströtta. Men ändå vägrade Sverige att kapitulera mot ryssarna. Halva riket var ju ockuperat av ryssarna. Men ändå så vägrade man kapitulera. Och i det läget sägs det då att man hade förhandlingar på Åland våren 1719. Och då sägs det att den ryske tsaren sa till svenska förhandlaren att nu måste ni godkänna mina villkor, annars kommer jag att skicka 40 000 beväpnade förhandlare till Stockholm. Och den svenska kronan vägrade ge sig och han gjorde precis det.
Man lyssnade inte, nej. Men, och vi nu pratar om då ryssarna, som var det 40 000 som kom då, alltså som anlände till svenska skärgården?
Vi vet inte exakt hur många de var, men ungefär 35 000 skulle man nog tro. De flesta uppgifter anger att det var ungefär 25 000 på den här galärflottan som bestod av 250 fartyg. Den härjade ju i skärgården och åkte fram och tillbaka och brände ner överallt. Och där var det ungefär 25 000 soldater. Men sen dessutom låg hela den ryska örlogsflottan utanför kusten för att försvara de här galärerna om det nu skulle komma några svenska fartyg. Och på dem var det ungefär 10 000 man. Så att 35 000 personer, eller soldater, var det väl ungefär.
Ja, det är massor av folk alltså. Men, och var började de här härjningarna? Vilken del av skärgården?
Ja, de började i norr. Den 11 juli då kom den ryska flottan till Kapellskär och la till där. Och sen, då där det började helt enkelt. Ja, då gick en mindre del av flottan gick norrut mot Gävle och brände hela Upplandskusten ända upp till Gävle. Och den större delen av flottan gick söderut genom Stockholms skärgård och hela vägen ner till Norrköping. Och
det här är ju jätteintressant, för när jag... Alltså, när man hör talas om det här så har man pratat, eller jag har ju trott att det handlar om Stockholms skärgård, men när jag började läsa lite grann om det här inför att vi skulle träffas då, så just det här att det var ju faktiskt hela vägen ifrån Gävle ner till Norrköping. Alltså det är ju en väsentlig sträcka av Sveriges kust alltså.
Ja, det var ett väldigt hårt slag för kronan på alla sätt. Det var ett rejält anfall. Och det fortsatte ju sen nästa år 1720 med anfall också längs Norrlandskusten. Så att det var ett väldigt stort anfall. Men det finns som sagt ingenting som tyder på att man ville inta Stockholm eller så. Utan det var ett sätt att sätta press på kronan att kapitulera. att skriva under de här fredsvillkoren som tsar Peter då hade lagt fram.
Du, och när de här kom nu då till skärgården, fick skärgårdsborna inte någon som helst hjälp ifrån det svenska försvaret?
Väldigt, väldigt lite. Det fanns några soldater posterade i norra Roslagen, eller Roslagen, runt Norrtälje, Vätö, uppåt. Det fanns en del soldater runt Stockholm naturligtvis. Det fanns en del manskap på Södertörn, men det handlade bara om kanske några tusen soldater totalt sett.
För var den svenska armén då? Den var någon annanstans.
Den svenska armén var ju väldigt decimerad vid det här laget. Man hade gått igenom ett långt krig. Kronan var pank. Kronan hade inte råd att utrusta soldater överhuvudtaget. Man hade inte pengar till kläder eller mat eller någonting till soldaterna. Så att armén var väldigt decimerad. Och dessutom så väntade man samtidigt ett anfall från Danmark. Så att mycket av den armé som fanns låg i södra Sverige. Samma sak gällde ju flottan. Den var ju också decimerad och de flesta av de fartyg som fanns, de låg i södra Sverige och på västkusten. Och här i Stockholmstrakten fanns nästan ingenting. Det fanns några få, en handfull stora örlogsfartyg och en handfull mindre fartyg som absolut inte kunde möta den här anstormningen och absolut inte kunde försvara skärgården. Utan då bestämde sig ledningen för att vi barrikaderar oss innanför Vaxholm och Baggensstäket.
Man offrade skärgården?
Ja, man offrade skärgården och försvarade huvudstaden helt enkelt. Mm.
Och hur kunde det gå till då? Berätta, vad hände då när de kom till liksom, de här öarna?
Det finns ganska få vittnesmål om hur det här gick till. Det finns några enstaka och utifrån dem så kan vi dra slutsatser. Och det verkar som att de först skickade i land mindre båtar. De visste var gårdarna låg för de hade med sig lotsar, svenska och åländska lotsar som de hade rövat. Och de tvingade ur dem var gårdarna låg någonstans och sen närmade man sig först med mindre fartyg och så letade man reda på gården och man plundrade gården. Sen kom de stora galärerna. Så rövade man de värdeföremål som fanns, om det fanns någonting kvar. Och naturligtvis var ju boskap och kreatur, djuren, var ju väldigt, väldigt viktiga. De rövade man först. Och
åt man upp dem då alltså?
Ja, eller tog med dem ombord kanske snarare. Och sen så sökte man igenom alla byggnader då efter värdeföremål. Eller det kunde ju också vara verktyg och annat som var bra att ha. Så man rövade då allt av värde egentligen. Sen bröt man sönder allting och satte eld på alltihop. Och man slog, en märklig detalj är att man slog sönder alla järnföremål så mycket man kunde. Man hade ingen användning för dem själv men man tyckte att man... Det skulle inte skärgårdsborna heller ha. Så till exempel alla gångjärn slog man sönder och gjorde oanvändbara. Alla järnspisar slog sönder. Mm-hmm. Och det var ju naturligtvis för att järn var ju svårt att skaffa på den här tiden. Att skaffa en ny järnspis var ju väldigt kostsamt och svårt. Så att man slog sönder allt. Man rev alla gärdsgårdar, man skar sönder alla fisknät, man rev alla bryggor. Man sänkte alla båtar om man inte ville ha båten och så sänkte man den eller slog sönder den. Alla brygger, allting. Och sen satte man eld på alltihop. Och en gård på den här tiden, det var inte bara frågan om en eller ett par byggnader utan de flesta gårdar hade 15 olika byggnader. Allt ifrån från då stall till sjöbodar. Och alltihop brändes upp.
Mm. Men de flesta som bodde i skärgården, de hann klara sig undan med livhanken så att säga. Man hann fly.
Ja. Ja, det gjorde man. Och man visste ju att det här var på gång och man hade ju fått varningar i kyrkan och så här om att nu är det sådana på väg helt enkelt. Och det var ju många då som flydde. Men en del verkar ha stannat kvar ändå. Man hade ju gården att sköta. Mm. Man kunde inte bara lämna djuren till exempel. Nej, utan en del folk var ju tvungna att vara hemma.
Mm. Vad hände med dem då? Dog de så sen blev de mördade då?
Nej, tsaren hade utfärdat en order att soldaterna fick inte döda människor i onödan. Så att det finns några exempel på där människor faktiskt har blivit skjutna eller dödats, men de är ganska få.
Mm.
Så det var ju inte frågan om något systematiskt dödande, utan det var framförallt att slå sönder och bränna och orsaka skada så mycket som möjligt.
Jag tänker att det låter lite grann som moderna terrorhandlingar, ja, nästan. Ja. Att sätta skräck liksom.
Ja, ja, men det var ju en terrorhandling.
Mm.
Det var ju precis vad det var frågan om. Mm. Man angrep en helt oskyddad civilbefolkning. Helt medvetet. Och slog sönder allt de hade.
Och vad jag förstod så var det också en ganska... Alltså ryssarna var ganska demokratiska i det här. Alltså det var såväl stora herresäten som drabbades som små torpare. Alltså det var urskillningslöst kan man säga.
Ja, jag skulle nog inte riktigt hålla med
dig. Men...
det var en del stora herrgårdar som brändes, det vet vi. Men det var också många som klarade sig. Till exempel Tyresö slott var man inte ens i närheten av.
Nej, och det finns ju en historia kring det.
Ja, en berättelse i alla fall.
Ja, jag vet inte om den är sann. Ja. om grevinnan Gyllenstierna, att hon lät... ta ner tornet eller
ja,
så att det inte skulle synas utifrån Jungfrufjärden. Ja. Stämmer den historien, vet du?
Ja, den finns ju många olika versioner faktiskt, den berättelsen. Den enklaste, det är den du berättar nu om att hon lät montera ner tornen så att det inte skulle synas från sjön. Sen finns det också en version där hon faktiskt tänder eld på skogen så att en del av skogen brinner. Och på det sättet då skulle man ha lurat ryssarna att tro att det redan hade varit en annan trupp där och satt eld på slottet. I vissa versioner där så sägs det också att den skogen man satte eld på, den låg på en liten holme som ligger precis i gattet framför slottet. Och att man satte eld på skogen på den lilla holmen och då... skulle ryssarna ha lurats att gården redan hade blivit bränd. Och då har den holmen fått namnet Luraholm. Vilket den heter fortfarande, för där lurades ryssarna.
Mm-hmm.
Sen finns det ytterligare versioner där faktiskt Gyllenstierna tände eld på tornen till och med. För att ryssarna skulle tro att det var härjat. Det finns inga som helst belägg för att något av det här stämmer. Inte vad jag har hittat. Jag håller fortfarande på att leta faktiskt. Jag ska inte säga tvärsäkert. Men jag har inte hittat några belägg för att något av detta stämmer. Utan tvärtom faktiskt. Så det verkar lite ologiskt. De hittade nästan alla gårdar. De hade lotsat med sig. De visste var gårdarna låg någonstans. Så att det här att den inte skulle ha synts från sjön. Det tror jag inte spelar någon som helst roll. För man visste var slottet låg.
Alltså det enda som jag tänkt på. Det är ju att. Vare sig Tyresö slott eller Tyresö kyrka är ju så synligt på långt håll. Alltså både när man kommer landvägen och sjövägen så måste man komma ganska nära. Det är inte så höga hus har jag tänkt på. Inte så höga torn.
Mm. Nej, det är inte. Men det gäller ju alla gårdar i skärgården. De syns ju inte på långt håll. Utan man måste komma nära och ändå drabbas de. Så att, jag tycker att det låter lite osannolikt. Det är också
men det är en god historia.
Ja, det är en jättegod historia. Det finns många sådana goda historier. Ja. Och något annat som talar emot det är att Gustava Gyllenstierna, hon var en väldigt, väldigt nitisk person. Hon skrev ju mycket noggranna anteckningar om alla arbeten som utfördes på gården. Ner till minsta spik nästan. Och det finns ingenting om att hon skulle ha monterat ner några torn eller satt eld på några träd eller... Så att, jag är lite tveksam, men jag letar fortfarande. Kanske finns det en källa till detta någonstans.
Mm. Ja, spännande. Men du, jag måste fråga dig. De här människorna i skärgården då, alltså de fick sina hem brända, de fick uthusen brända och förstörda. Kreaturen dödades eller försvann. Redskap, man tog säd. Man gjorde det egentligen helt omöjligt för dem att överleva.
Mm.
Men de lyckades då oftast klara livhanken. Men sen då? Alltså hur gick det framöver?
Ja, det är en gåta. Vi vet ju att nästan alla kom tillbaka till sina gårdar ganska snart. Redan nästa vinter är det många som är tillbaka. Och tittar vi i skattelängderna 10 år senare så kan vi se att ja, i stort sett alla gårdar är tillbaka och betalar lika mycket skatt igen. Så att på något sätt så har de då på de här 10 åren lyckats bygga upp sina gårdar, för man kommer hem och det är allt är nedbränt. För mig är det en gåta hur det har gått till när man kommer hem till en gård som är helt nedbränd. Det finns ju ingenting där. Och man ska bygga ett hus, man ska bygga sig en båt, men man måste ju för det första ha verktyg, man måste ha redskap och allt det var ju också borta. Och man måste då på något sätt börja med att tillverka de här redskapen. Och man måste börja göra fiskenät, och för att kunna göra fiskenät behöver man ha lin. Och allting måste man börja om med från början. Och hur man klarar det på 10 år, det är en gåta för mig. Men det säger väl kanske något om skärgårdsbornas kynne. Mm.
Ja, precis. För att redan innan ryssarna kom så var de naturligtvis hårt prövade.
Ja,
i mångt och mycket. Mm. Och det är klart, de levde på jakt och de levde på fiske. Men om de... Gevären kanske de tog med sig, men om de förstörde fiskenäten så... Ja, det är inte så lätt alltså.
Nej, och fisket var ju väldigt, väldigt viktigt. Det var ju bara genom fisket man kunde överleva egentligen i skärgården. Och man sålde ju väldigt mycket fisk till stockholmare, så att Stockholm blev ju också drabbat av det här när inte skärgårdsborna längre kunde leverera fisk till staden. Då började ju Stockholm också svälta.
Just det, det är intressant.
Ja, och på den tiden så åt en stockholmare åt 60 kilo saltad strömming från skärgården varje år. 60 kilo, det är lika mycket som, nästan lika mycket som vi äter kött idag. Och då kan vi tänka oss att allt det kom från skärgården. Mm. Och hur blev det då när det här skärgårdsfisket upphörde? Då började stockholmare importera sill från västkusten.
Jaha. Jag tänker de här skärgårdsborna då. De måste ju känna sig oerhört svikna av, ja, det som vi kallar för samhället idag. Av kronan, av krigsmakten. Ingen hjälpte dem. De fick lite skattefrihet då några år efter. Men alltså hur... Blev det en bitterhet alltså, gentemot staten?
Jag tror att det måste ha blivit det. Jag har inte sett några sådana vittnesmål. Men det finns väldigt få vittnesmål faktiskt från den här tiden. Bönderna kunde ju inte skriva. Och det var ingen som var intresserad av att skriva ner deras historia egentligen. Men jag tror att det fanns en oerhörd bitterhet. Man hade ju under decennier betalat tunga skatter till kronan och till adeln. Och det var ju då meningen att de här skatterna skulle ju användas till försvaret helt enkelt. Och när då ryssarna till slut kom, ja, då fanns det ingen hjälp överhuvudtaget. Då fick ju bönderna klara sig själva. Och naturligtvis måste det ha uppstått en väldig bitterhet mot kronan. Det tror jag.
Har du stött på några särskilt intressanta berättelser när du har forskat i det här? Eller vill du spara det till kanske ditt företag?
Nej, inte på det sättet. Men det finns många roliga berättelser. Det finns massor med sägner och berättelser om vad som har hänt. Och de är intressanta på ett sorts... De är intressanta därför att många av dem sprids från ö till ö. Man hör samma berättelse på många olika öar. Det finns en av dem är till exempel hur öborna då har räddat sin gård eller sin ö. När de såg ryssarna komma så tog de stekpannor och kastruller och grytlock och gick ut i skogen och väsnades och slamrade och skrek så mycket de kunde för att lura ryssarna att tro att det fanns en svensk trupp eller i alla fall många arga bybor där som skulle försvara gården, och då vände de och vågade inte anfalla. Och den här berättelsen, den finns ju på många, många ställen, ända uppifrån. Jag har stött på den ända uppifrån Björkö, ända ner till Nynäshamn i stort sett. Och jag vet att den finns också längre ner, längs kusten mot Norrköping. Så det verkar som att de här berättelserna har spridits från ö till ö. Och det finns många sådana som är jätteroliga.
Spännande. Du, och ryssugnar då, det är ju också någonting som finns på flera ställen ute i skärgården. Berätta, vad är det?
Ryssarna tog sig fram med galärer och småbåtar, och på de här båtarna fanns det ju inga möjligheter att laga mat egentligen överhuvudtaget. Och inga sovmöjligheter heller för den delen. Så att när man skulle laga sin mat, då var man tvungen att bygga sig en ugn på land helt enkelt. Och då byggde man den genom att stapla stenblock på varandra. Ungefär som man bygger en snölykta. Man lägger stenblock på varandra och så har man en öppning upp till där röken kan komma ut. Och en öppning på framsidan där man kan skyffla in ved då, och så slår man eld på den här veden och det blir väldigt, väldigt varmt i den där. Och så ligger en häll där inne, och när elden har brunnit ner, då kan man börja grädda sitt bröd då på den här hällen inne i den här ugnen. Och sådana där ugnar finns ju på många platser i Stockholms skärgård. Jag tror att det finns över 400 registrerade i Stockholms skärgård. Och ganska många har ju blivit raserade genom åren också. Så att det har funnits väldigt, väldigt många. Och ibland på en del ställen är det bara någon enstaka ugn. Men på många platser är det också, finns det stora samlingar. Till exempel på den lilla ön Stendörren som ligger alldeles utanför Dalarö egentligen. Där finns det en ganska stor samling av ryssugnar som man kan se. Där hade ryssarna ett stort läger, det vet vi också. Och vissa andra öar, Rundmarö, finns det också en ganska stor samling på.
Du, och så småningom då så skedde ju ett avgörande slag vid Baggensteket. En del säger att det var där man stoppade liksom ryssarna för att komma in till Stockholm. För den norra vägen, Vaxholm, dit togs man ju inte. För där låg ju svenska soldater, eller hur?
Mm, det stämmer.
Mm. Mm. Och då valde man den södra vägen.
Ja, det stämmer. De vågade sig aldrig fram till Vaxholm. De visste ju att det fanns svenska örlogsfartyg där. De vågade man inte ge sig på. Däremot Baggensteket, där försökte man ta sig igenom. Det skedde faktiskt två gånger. Den första gången var i juli, var man in och petade lite i det och satte eld på gårdarna runt Baggensfjärden. Mm. Och sen återkom man i augusti med lite fler båtar, lite fler soldater och landsteg där och försökte ta sig fram genom Baggensteket. Och där blev det mycket riktigt ett slag då, som pågick åtminstone under en eftermiddag och kväll eller några timmar. Det är lite osäkert hur länge det där pågick egentligen. Men där, det är lite oklart egentligen vad som hände. Men där vände i alla fall ryssarna, oavsett om det var på grund av att de inte vågade komma längre eller för att de inte ville. Eller var det. Enligt ryska källor så hade de ingen ambition egentligen att ta sig fram till huvudstaden.
Och vad jag förstår så var det nästan så att båda sidor utropade sig själva som vinnare av själva slaget.
Ja,
liksom.
Ja, men så är det.
Ja, och din fina bok då, Brända hemman, som du nämnde här, den har ju kommit ut som en första del nu, vad jag förstår. Men det kommer att komma fler delar, är det så?
Ja, åtminstone en del, ja. Hoppas jag.
Mm. För den här första delen, den beskriver norra skärgården?
Ja, den beskriver hela bakgrunden egentligen till det här anfallet om stormakten Sverige och det här nordiska kriget med Danmark, Polen och Ryssland och Karl XII och bakgrunden, och också om hur det var att leva i skärgården på den här tiden. Om adens roll till exempel i skärgården var ju väldigt viktig. Så att allt det finns i den här första delen. Och sen också de 50 första öarna. Jag börjar i norr från Arholma och kartlägger då öarna ö för ö, gård för gård, hela vägen söderut till Landsort är meningen. Men i den här första delen så kommer ner till Södermöja. Sen kommer nästa del och hoppas jag att komma hela vägen ner till Arholm. Och det är den jag jobbar med nu.
Och då kommer det komma med om Tyresö också kanske?
Då kommer det att komma med om Tyresö. Ja. Och Dalarö inte minst.
Ja, precis.
Väldigt intressant, ja. Faktiskt. Mm.
Ja, jättespännande. Och jag tänkte ju också att vi ska ju förstås göra reklam då för ditt föredrag som kommer att vara i Tyresö. Och det är torsdag den 19 september. Klockan 18.30 i Kvarnhjulet.
Ja.
Och det är fri entré.
Mm.
Så det ska bli jättespännande. Och sen kan vi väl göra lite reklam för din bok också. För det, jag kan säga, jag har ju köpt den då. Och det är ju ett så kallat halvklotband. Ja. Så den är lite mer exklusiv. Det är lite som en presentbok kanske man kan säga. Ja, eller hur?
Ja. Ja, men det är den då. Och den är ju på 500 sidor. Den väger ju 1,5 kilo. Och den är tänkt lite grann som en bok som man läser vissa avsnitt i. Man bläddrar lite. Det finns... Dels finns det ju de här bakgrundsberättelserna och sen så finns det en berättelse för varje ö. Men sen finns det också ett 100-tal olika rutor med tidsbilder egentligen där jag förklarar olika saker om hur det var att leva i skärgården, olika företeelser och så.
Mm.
Så att jag hoppas att det är en lättläst bok som man kan bläddra i och läsa olika bitar här och där.
Kommer den att finnas till försäljning då? Den?
Ja,
ja, precis. För jag kan ju säga så här att om man ska gå till en bokhandel så är den kostar en slant. Men det kanske är lite bättre pris då.
Ja,
precis.
Det blir ett bättre pris.
Ja. Nej, men det ser vi fram emot. Och då får jag tacka dig så mycket, Gunnar Lind, som har skrivit den här boken om, som heter Brända hemman, som handlar om rysshärjningarna 1719 som var i Stockholms skärgård. Och som alltså kommer till Tyresö den 19 september 2019 klockan 18.30 i Kvarnhjulet.
Ja, det ska bli kul.
Tack så mycket, Gunnar.
Tack.
Och det här är Katarina Johansson Nyman.